Hej och välkommen till Berättarpodden. Jag heter Åke Lundgren och är författare. Jag har skrivit 27 böcker. Tanken var väl att skriva en, men sen kunde jag inte sluta. Så jag fortsatte och skrev fram en hel värld med öden och människor. Inte ens jag själv slapp undan. Jag blev en del av den världen. När någon frågar varifrån jag kommer brukar jag svara att jag har två hembygder. En är byn Kusmark vid kusten, eller rättare sagt en del av byn som kallas Björnmoran, belägen i utkanten och där soldaterna en gång levde. Flera av dem, mina egna förfäder med märkliga namn som Kruskopp och Storkuse. Och sen förstås Malå där jag nu bott större delen av mitt liv. Malå som tillhör både Lappland och Västerbotten. Här är min dagliga utsikt, Malån, som just här där jag bor bildar en sjö. Och där ute finns något som kallas Likholmen. En tillfällig begravningsplats där de döda fick vila tills föret gjorde det möjligt att transportera dem till kyrkogården i Arvidsjaur. Ja, det var innan Malå fick egen kyrka. I mina två hembygder har jag hämtat det mesta av inspirationen i mitt skrivande. De flesta av mina böcker har en koppling där. Och varför skulle jag gå längre? Nu är det dags att ge några glimtar från mitt 50-åriga författarliv. Nej men vänta, stopp och belägg. Vad säger karn? Vad säger Åke? 50 år. Hur gammal är egentligen karn? Jo, tillräckligt gammal för att inte längre minnas allt. Inte med säkerhet. Men jag vet hur det gick till när jag föddes. För jag var med den gången. Mamma stod i potatislandet och grävde när hon kände att det var dags. Det var hösten 1951 i september. Det var en måndag, den 24, dagen efter höstdagjämningen. Hon stod där, krumböjd med grävet i näven, arbetade med att ta upp potatisen tillsammans med pappa och flickorna. Då högg det till i ryggen, hon kände den första värken. Hon visste genast vad det var frågan om. Hon stönade till, satte potatisgrävet i jorden och stampade fast det. Hon rätade på kroppen och började sakta gå mot huset. Hon gick mot ett hus där takrännan var trasig och hängde snett. Pappa släppte allt och rusade efter. Flickorna kom på efterkälken och ropade: "Mamma! Pappa! Var ska ni?" Och pappa mumlade något om hon har ont i benet, för han visste inte vad han annars skulle säga. Sedan befallde han flickorna att stanna hos mamma medan han rusade över till grannen för att låna telefonen. Han ringde barnmorskan som lovade att komma på momangen, men hon hann inte innan det var över. När hon steg in i huset, hon var andfådd för hon hade cyklat hela vägen från byn, hade mamma redan fött sitt femte barn och klockan på väggen visade 1. Hon låg i utdragssängen i kammaren. Barnet hade redan funnit tissen och runt om stod flickorna och glodde storökt och undrade vad det var för en konstig varelse som nu hade kommit in i huset. Bredvid stod pappa utan att kunna stå stilla. Det var nästan som om han hade drabbats av dansarsjukan. Som om man fått den i efterskott från farmor. Men så var det ju inte. Det var bara det att han nu äntligen hade fått det barn som skulle övertaga hemmanet. En pojk som var jag. Och efteråt noterade mamma tilldragelsen i almanackan som den fått alldeles gratis på kooperativa. Hon skrev upp det bland andra märkvärdiga händelser som när korna var dräktiga, när grönsakerna sattes eller när kornet såddes. Föddes vår son hemma i sängen. Så berättar jag i Sakris arv, en av mina romaner. En berättelse om mina föräldrar och deras kamp för en bättre framtid. Samtidigt en berättelse om det västerbottniska berättararvet. Där är jag bara ett jag utan namn, men i verkligheten döptes jag till Åke, vilket lär betyda lillefar. Pappa var 35 år. Mamma var 31. Hon var som de flesta mammor hemmafru, hade följt upp, skötte hemmet och djuren och unghopen, skulle med tiden bli mor till 7 barn, men hade ändå tid att trösta. Inget farligt. Och pappa var väl det mesta som tänkas kan, skogsarbetare, vägbyggare, jordbrukare och gjuteriarbetare. Han kämpade för att skrapa ihop pengar till familjen för att vi skulle överleva. Han slet sitt hår och mumlade något om hypoteket. Det som ska göras ordentligt, så sa han ofta. Eller också, friheten. Det finns inget dyrbarare än friheten. Vi hade ett litet jordbruk med några kor och grisar. Gården hade pappa och mamma köpt efter andra världskrigets slut. Och själva huset, Gamberninga, där jag föddes, sjöng på sista versen. Men mina föräldrar byggde nytt medan jag låg i vaggan. Det fanns redan 4 flickor i familjen, alla med namn som började på I. Men det var ändå något som fattades. Så när jag föddes öppnade pappa börsen och annonserade för första gången i tidningen i Norran för hela 37 öre millimetern. Det var ändå pajken som hade kommit, den enfödde sonen, han som skulle övertaga hemmanet. Men sen kom ytterligare en pojk och till sist en lilla syster. Och det blev givetvis hon som tog över. Hon var bättre lämpad. Jag var ju redan bliven ordbrukare. Björnmoran var en utkant av världen. Här saknades det mesta av det som fanns nere i kyrkbyn. Affärer, kyrka, skola, folkets hus. I Björnmoran fanns i stort sett ingenting. Bara 7-8 gårdar och där bodde en Hugo som tvärdödde mitt i Slottanna, ett av mina äldsta minnen. Där bodde en Ruben och Sigrid som blåste i det gamla brandhornet så det hördes över hela nejden när sonen skulle hem och äta. Där bodde Ebba och en Assar som hade traktorn och som skjutsade oss alla på flaket när vi skulle iväg och bada. Där bodde Nanni och Antonius som tyckte att jag var oläckligt frågvis. Varför skulle jag nödvändigtvis veta allt? Men som en gång skulle få låna ut sitt namn till en av mina romanfigurer. Och lika levande var de som en gång hade levat där jag nu själv levde. Soldater som kämpat mot ryssen när vi förlorade Finland 1809, som sårade och stukade kom tillbaka. Ja, alla utom Rönnqvisten förstås, den stackaren. Han stupade i slaget vid Åravais, där borta i Finland, återsåg aldrig björnmoran. Eller soldaten Skogsman som några år senare, 1818, blev död av starka drycker. Samma år som min förfader Kruskopp tog farväl av soldatyrket för att istället odla upp ett stycke mark, ett nybygge som han döpte till Brattliden. Där blev han den första i raden av fyra generationer ledslitare eller bendoktorer, med min morfar som den fjärde och sista i raden. Ja, det blev rent av så att många kallade alla fyra för Brattlijunk, som om det var en och samma kar. Som med Fantomen, en legend som levde för evigt. Brattliden, mammas hemby, bortom skogen, men ändå så nära. Nej, i björnmoran fanns inte mycket, men ändå allt. Lilloberget med utsikten, den fantastiska utsikten, och den hemliga grottan. Lillån som kom rinnande från Stortjärn en bit längre bort. För att inte tala om hängen, skogsdungen i närheten av våran gård. Jag gjorde den till min, ritade kartor och byggde kojer. Den blev ett land redo att upptäckas. Inne bland träden gömde sig storsten, kluven på mitten, kanske av en jättesväldiga yxa. Ja, eller möjligen inlandsisen. Och i klyftan fanns en liten hylla, som en stol, tillräckligt stor att rymma en liten pojk som ville sitta där och blicka upp mot natthimlen och stjärnorna. Berättelserna fanns överallt, inom en radie av några kilometer. Det gällde bara att upptäcka dem. Tack och lov fanns mjölkbryggan, somliga kallar den mjölkpallen eller mjölkstolen. Där ställdes mjölkkrukorna som skulle till mejeriet, och där var mötesplatsen. Där satt vi barn och hoppades att något skulle hända, att åtminstone en traktor eller kanske rent av bitvargen, väghyveln, skulle passera. Där satt kararna efter arbetsdagens slut, tog sig en snus eller tände en pipa. Då lossade tungorna och kararna började berätta. Medan jag satt gömd i björken ovanför deras huvuden, tjuvlyssnade och förberedde mig för det som skulle komma. Det var så det började, med muntliga berättelser. Men en dag stannade varubussen från stan vid våran gård, och den hade med sig serietidningarna. Små häften för 25 öre som hette Vilda Västern och Prärieserier. Ibland större tidningar som kostade hela 60 öre. Det var dyrt, så jag fick dem inte ofta. Då ställde jag mig på sparkarna och begav mig till Kooperativas filial i Kusmarksliden. Jag tiggde med lite papper, sånt som man slog in korv och andra varor med. Sen återvände jag hem, glad i hågen, och ritade egna serietidningar. Varför skriver man? Måste man? När jag var barn hade jag en mycket god vän, vi kan kalla honom Rickard. Han var orädd och modig, medan jag var blyg, försiktig och tillbakadragen. Men med Rickard blev jag en annan, vågade allt. Tillsammans upptäckte vi världen, och livet var ett äventyr. Men så inträffade katastrofen. Det var under sommarlovet innan vi skulle börja trean. Jag var hemma hos Rickard den dagen. satt tillsammans med han ute i solen när en vit bil med ett rödmålat kors körde in på gården. Några karar gick in i huset med en bår, och när de kom tillbaka ut låg någon på båren. De försvann med Rickards mamma. Jag såg hon inte mer. Jag blev rädd och skyndade hem. Sen försvann också Rickard. Han försvann ur mitt liv. Men jag glömde honom aldrig, och långt senare skrev jag en romantrilogi. En levande stjärna, Guldtuppen och En tid av drömmar. Berättelsen om pojken Björn Morén, för jag är ju ändå från Björnmoran. Det finns människor och händelser som får en alldeles särskild betydelse, och tiden med Rickard är en sådan. Egentligen var det då jag började skriva, när jag som 12-åring fick en skrivmaskin i julklapp. Jag skrev om astronauten Ron Cooper som landade på planeten Mars, och han återkom, i varje fall till namnet, men då som flygare och för att bekämpa nynazismen som blossat upp i Storskellefteå. Året var 1967. Det var också det året jag blev popsångare. Tiden var ju sån. Flower power och make love not war. Jag sjöng ett band som hette The Gillies, döpt efter enda tjejen i bandet, Gunilla. Ja, sen då, sa pappa. Tänk att pojken sjöng i ett kapell. Då rättade jag honom, förklarade att det faktiskt hette popband, som Beatles. Men vad hjälpte väl det då lillsyrran envisades med att kalla oss The Skrällers? Nästa band hette The Muffs, men allt har sin tid och jag gick vidare. Jag ville trots allt skriva. 1974, året då Ron Cooper skulle landa på Mars, landade jag själv i Malå för att påbörja ett arbete som journalist för Norran. Inte långt därefter stötte jag på mitt största skop, det som blev min debutroman, Långa lappflickan. Hon har följt mig sedan dess. Det har blivit två böcker om hennes öde. Dessutom teater i både Sverige och Norge. Det kunde jag aldrig föreställa mig att någon skulle dramatisera det jag hade skrivit. Och jag har aldrig slutat skriva. Det har blivit romaner och faktaböcker, pjäser, artiklar. Det har blivit som ett gift. Varför, kan man fråga, och varför så mycket? För att jag inte kan låta bli. Hela tiden har jag velat ta reda på mer. Sanningen är väl att jag skriver mest för min egen skull. Att det ger ett slags mening i tillvaron. Min 27:e bok, en roman, heter Panorama. Den handlar om den tyske trumpetaren Karl Franke som förälskar sig i den 14-åriga lindanserskan Josefina Riego. Karl och Josefina, två av de tidiga fotografins pionjärer. De, liksom många av mina romanfigurer, har funnits i verkligheten. Min uppgift har bara varit att skriva dem levande åt eftervärlden. Som ett fotografi. Ett panorama över livet. När jag gick i skolan fick jag tag i en gammal bok. Det var i biblioteket på Vinden. Den hette Bebodda världar och var skriven av författaren Camille Flammarion. Han levde åren 1842 till 1925. Och i hans bok fann jag livets mening. Stjärnornas, lika väl som alla levande varelsers högsta lycka, är att producera och uppenbara sin skapande förmåga. Och utan detta behov att skapa och att älska skulle världarna upphöra att finnas till. Ja, visst är det så. Livets mening är att skapa och att älska. Det är vad som behövs för att världarna inte ska upphöra att finnas till. Kanske finns svaret i de berättelser som vi, ordbrukarna, utan att ens veta om det, hela tiden försöker åstadkomma. Som i den här berättelsen om Anselm och Sina. Här i byn bodde en gång en Anselm och Sina. Med dem var det på det vis att de aldrig gjorde någonting ordentligt, aldrig riktigt färdigt. För dem var det mesta bara halvgjort. De kom sig inte för att avsluta det de hade påbörjat. Och det vet vi ju allihop. Att få ett barn är inte den lättaste sak här i världen. Ja, jag menar inte för kvinnan utan för karn. Att föda kan vara nog så omständigt för en kar som för en kvinna. Ja. Sant är att kvinnan står för själva födandet, men utan karn blir det ju inget. Nu var det så att en Anselm skulle bli far, och det behövde ingen vara okunnig om, för redan dagen efter den där natten då han hade ställt kvinnan sin på det viset, gick han runt hela byn och talade om för allihop. Nu är det gjort. Ja, vad som var gjort begrep inte alla i förstone, för särskilt mycket hade ju inte blivit gjort för en Anselm här i livet om sanningen skulle fram. Men så småningom såg ju var och en att Asina vart rundare om magen än vanligt. Och det berodde inte på palten, eller pannkakun eller blodkorven. Nej, det var något annat och helt naturligt. De var ju inga ungdomar, precis inte någon av dem. En Anselm var närmare 60 och Asina, hon var i de där åren då man knappast vänt sig att det ska bli något liv i ett hus där det har varit barnfritt så pass länge. Men allihop visste ju att en Anselm var det barnkäraste som fanns här i byn, och nog tyckte de som synd om han för att han var utan. Om kvällarna satt han med byns ungdom och resonera, och de följde han som en tusenfoting genom gräset när han stängt för korna. Asina var inte sämre. Hos hon fick sig unghopen alltid rejält med sover på brödet. Frågan är om inte varit mera sover än bröd. Inte att undra på att barna gärna var där. Hon kunde ju vara sparsam, hon som aldrig möder, men när det gällde barna var hon omåttlig. Och när hon så sent om sidor på något outgrundligt vis vart havande, kom barna till hon och fråga. Varför har tant Sina vart det så rund om magen?
Ja, det är ett mirakel, sa hon och log.
Inte vart barna klokare av det, men de gick hem var och en till sin mamma och pappa och syskonflock och talade om vad de hade hört. Fast de vuxna som redan hade fler barn än vad de orkade med, la ihop ett och ett. Ja, nu ger hen Anselm, sa de och drog på mun. Klenare kar fanns visserligen inte här i byn. Ja, det var ju knappt att han syntes när han stod bak häsjestolparna. Men de tänkte att mirakel, de bara nog inte av den synliga sorten. Genom åren hade allihop vant sig vid att det mesta stod still hos en Anselm. Det han företog sig märktes knappast. Huset var förfallet. Målarställningen som han rest för oherrans länge sedan stod kvar år efter år, långt efter att huset var målat. Nu syntes inte mycket av färgen, men ställningen stod kvar runt kåken. Och visserligen var en Anselm och Asina ensam om att ha en flaggstång här i byn, men stången var mörken. Här var ingen som vågade gå i närheten. Fast allra värst var det med utedasse. Här var barna i byn som först såg det. En vinter, när det var riktigt kallt och bistert, lekte de i närheten av Anselms gård. Och här var någon som föreslog att de skulle kika närmare på utedasse. Så barna smög fram till gaven på Fuse. Det var alldeles in till dönkasen där flera års koskit var travat för att ingen hade tagit tillvara på den. De vek upp dörren till dasse och kika in. Och det var knappt de trodde vad de såg med egna ögon. De har inte tömt tunnan, sa barna när de storög kom hem och berättade. Det är som ett berg ovan sitt hål. Hur bära dem sig åt? Ja, det var mycket märkligt med en Anselm och Asina. Och särskilt märkligt var ju att en Anselm äntligen hade kommit sig för och att Asina hade varit så rund om magen. När det blev vår och korna släpptes ut här i byn var hon så pass rund. Hon var inte olik en palt. Hon tog sig inte ut ur huset mera utan vart mest sittande in i köket och trona som en madame av finare sort medan en Anselm for runt och passade upp. Som om hon var självaste drottningen. Ja, kärleken hade de i alla fall. Fast de mäder kararna i byn vart ju som orolig och tänkt, jaha, nu ska väl våra käringar hava det likadant. Så de funderade så smått på att spe upp en Anselm, eller åtminstone tala han till rätta, men hur det nu var så vart det ingen med den saken. En morgon såg folket hur en Anselm sprant ut till stallporten, hur han tog ut hästen och spänd kusen för skrindan. Ja, han hade ju fortfarande medarna på, fast det var sommar före, han hade inte kommit sig för att byta. Han stod fram på skrindan, han satt inte och han kört som en garning genom byn så sprutade grus och slog gnistern där han for fram. Och nu var ju allihop överens. En Anselm har varit det toket. Folket som stod och spana genom fönstren bakom blomkruken och gardinen, ja, de kom sig inte för med att göra något. Den vart som en Anselm oföretagsam. Sen såg de hur han kom med vax, hur barnmorskan låg på mage i skrindan, hatten hade hon dragit ner över öronen för att den inte skulle blåst bort. Hon höll fast sig och knep om väskan och Anselm, han gav sig inte förrän han hade kört nästan upp på bron. Barnmorskan vacklade in i huset och Anselm han for efter, men folket såg hur han vart utskickad och travade omkring där ute på gården. Som en kalvsjuk ko. Han tog sig för magen och vek sig och vart krokig. Och barna som stod i fönstren runt om den fråga. Men du mamma, inte är det väl en Anselm som ska föda? Det kan jag väl inte tro. Fast riktigt säker kunde man inte vara, inte när det gällde en karn. Och som först gick in i huset såg de inte. Det drog ut ordentligt på tiden. Det var ingen som kom så för med att göra något nyttigt. Den bara väntade allihop på att det skulle vara över. Till sist såg de hur barnmorskan skymtade i dörren. Hur hon vinkade till sig en Anselm som for likt en oljad blixt in i huset. Det gick någon timme. Ja, det var nog säkert två. Sen vart han synlig igen.
Och då steg han direkt ut i flaggstången och bar flagg över axeln. Hade blivit brann och skumt ute på gården. Det var kväll och folk som stod och spanade i fönstren såg inte ordentligt. En Anselm försvann bakom häggen och en stund senare syntes flagga som åkte upp. Och stannade halvvägs. Och kvinnorna och kararna i gårdarna tog sig för bröstet och vart olycklig. Och barna skruva på sig men vågade inte fråga. Det vart alldeles tyst in i huset. Som om döden hade kommit till dem allihop. Men det dröjde inte så värst länge innan en Anselm kom till närmaste grannen och där tog dem emot han och sköt fram storn till bordet och truga i han kaffe och bullar. Men det var ingen som vågade säga vad de tänkt. Så det vart en Anselm som bröt tystnaden och sa:
Ja, nu ger det över.
Och då vart de ju så olyckliga allihop. De tänkte att jag verkligen slagit om för karn. Han har varit det tokigt. Men Asina, sa någon till sist.
Asina, sa en Anselm.
Vad ger det med hon?
Ja, så då var det barnet som strök mig.
Och Anselm, han såg på dem allihop som var församlade där i köket. De slog ner blicken, det var ingen som vågade se han i öga. Och sen sa han:
Strök vi? Är det någon som har dödde?
Jo men flagga, sa de och var knappt den fick fram orda. Flagga ger ju på halvstång.
Jo, sa en Anselm och klia sig i skäggstubben som han inte hade kommit sig för att raka bort.
Ja, här var därför jag kom. Flagg elände hakade upp sig halvvägs. Jag funderar om någon vill hjälpa mig att få loss.
Och här var som om en stor sten hade lyfts ut ur köket hos grannen. Folk som stod där kunde andas som vanligt och kvinnan i huset sa:
Vad vart det då? Vad riktigt vart han far till?
Ja, sa en Anselm och drog ut på svaret. Det vart en pajk. Och en stent. Jag ser det vart tvillingar för sig här som ska göras. Det ska göras ordentligt.
Och nu till sist, tillbaka till barndomen med hjälp av en saga som någon en gång läste för mig och som jag sen förvandlade och gjorde till min. Jag inbillar mig att den handlar om livets mening, behovet att skapa och att älska. En gång var världen svartvit, det fanns inga färger. Och i denna svartvita värld vandrade en ensam kanin omkring. Det fanns inga andra kaniner. Men som genom ett under och fråga mig inte hur, mötte han till sist en kaninflicka. Och en sak vet vi, när kaniner kommer samman, då händer det saker. Och det blev en familj och en by och en stad och ett land, en hel värld full med kaniner. Till sist var den första kaninen gammal. Han var farfar kanin. Och ju äldre han blev, ju mer bekymrad blev han. Han tänkte: Alla dessa kaniner kan ju inte gå omkring och dra fötterna efter sig. De måste ha något att göra, en uppgift, en mening i sina liv. Så han satte sig ner och tog en funderare. Han tänkte tänkte och tänkte. Och så kom han på det. Penslarna och färgerna. Och han delade ut till allihop. Han sa, du målar gräset, du målar stenarna, du målar träden. Alla fick en uppgift. Men till sist var allt målat, det fanns ingenting kvar att måla. Så då satte sig farfar kanin och tog en ny funderare. Han tänkte så det knakade, nästan så det hördes. Och till sist kom han på det. Årstiderna. Nu kunde man måla om allt på nytt, gång på gång. Sommaren och hösten och vintern och våren. Men nu var ju också detta gjort och nu var farfar kanin riktigt gammal. Lastgammal. Han var så gammal att tiden då han varit ensam kändes som en dröm, som om den aldrig funnits. Så han kallade kaninbarnen till sig och sa, ni förstår barn, jag ska ge mig ut på en lång, lång resa och jag kommer inte tillbaka. Men då blev ju kaninbarnen ledsna. Det där ville de inte höra. Farfar kanin hade ju alltid funnits hos dem. Han hade uppfunnit färgerna och penslarna och lärt dem att måla. Men farfar kanin såg på dem och sa, ni ska inte vara ledsna. När jag har fare ska ni alla stiga ut ur era hus och ni ska ge er till tåls och vänta för ni ska få ett budskap. Sen såg alla hur farfar kanin vandrade iväg och blev mindre och mindre och försvann vid horisonten och till sist var han borta. Det blev kväll och alla steg ut ur sina hus och boningar precis som farfar kanin hade sagt åt dem att göra. De stod där och lyfte blicken och tittade mot himlen och den var fortfarande svartvit. För till himlen hade ingen lyckats nå. Men då såg de hur något, kanske en väldigt osynlig pensel, for omkring där uppe. Och himlen, som hittills varit svartvit, förvandlades och blommade ut i all världens färger.